Nu följer en podd från Sveriges Radio.
Happy Rolling Stones, live sent 70-tal. Det var Keith Richards som sjöng och det är Keith det ska handla om nu. Musiken, människan, myten.
Jag tycker Keith Richards, även om man kanske inte räknas till en av de mest innovativa gitarristerna som finns där ute, så tycker jag att hans idéer hur man spelar gitarr är bland dem. Gör honom till en av våra viktigaste, bästa gitarrister. Men han kräver en parhäst. Han kräver liksom en Ron Wood för att det verkligen ska slå gnistor om det och det ska bli magi. De två ihop är ju fantastiska.
Jag tror inte ens han tänkte på det, var inte utstuderat, men han kom ju in och sätter sig i det här rummet. Det är en skolsal. De har först haft en presskonferens och sen vi lyckliga då som fick träffa honom privat. Vi går in i en klassrum helt enkelt och han sätter sig då under en skylt där det står Rauschen verboten. Och tände naturligtvis en cigarett. Men jag tror inte han gjorde det för att stila, utan han började röka helt enkelt. Och han är Keith Richards, han skiter väl i det.
Det är det som är lite skönt med honom, att han är alltid den han är. Han skiter i resten och det är därför på något sätt som jag tycker också att han är ikonisk. Liksom. Han är den han är och han står för det. Och han kommer nog se ut så där när han begravs, kan jag tänka.
Röster om Richards. Keith Richards. Röster som återkommer. En dryg timme om Keith Richards. Ett försök att skildra honom genom några människor som lyssnat på, inspirerats av och i några fall mött honom. Jag heter Håkan Persson. We'll be right back. If You Can't Rock Me, Rolling Stones 1974 från skivan It's Only Rock and Roll. Här och nu mest fokus på bandets gitarrist Keith Richards. Dregen, gitarrist i Backyard Babies och The Helicopters, har naturligtvis inspirerats av Keith Richards.
Alla har ju lyssnat och tittat på Keith Richards, och inte bara liksom spelmässigt utan även attitydsmässigt och kanske till och med scenrörelsemönstermässigt liksom. Han är ju en kung av enkelhet, attityd, kaxighet, den totala coolnessen på något sätt, tycker jag.
Hur mycket av det där har färgat av hos dig då? Och vad?
Ja, kanske just lite den här simpelheten. Alla duktiga gitarrister kan ju spela simpelt, men det gäller att våga spela simpelt. Det vågar ju Keith Richards. Och sen är det väl just kanske att han är liksom mer en rockstjärna, för rockstjärna har liksom något slags liksom lite lyx kring sig. Keith, han har också liksom det här liksom smutsen och liksom det rebelliska. Han är liksom blues, punk, jazz, folk, pop och rock. Ett altare är på sin plats.
Dregen om Keith Richards. Hösten 2017 spelade Rolling Stones på Friends Arena i Solna, och The Helicopters fick äran att agera förband.
Nej, Stones skulle ha en spelning på Friends Arena i Stockholm. Och då hör deras management av sig och de vill att Helicopters ska vara förband. Och det är lite toppstyrt, så det är mycket så här Keith och Mick. Som, ja, det är otroligt smickrande, så att det är... Nej, det var otroligt kul, och sen, ja, men sen träffa, men sen fick vi då, vi frågade dem, ja, såklart skulle man kunna få träffas, liksom, ta en bild i alla fall och sånt där. Och då fick vi något svar som deras turnéledare vidarebefordrade då, liksom. Och så bla bla bla, ja det går bra, så här, liksom, och det var så här, undertecknat med MJ, och det var helt, MJ säger jag bara, fan är det där jävla MJ, liksom, jag tänkte, ja, fan, det var Mick Jagger. Så att, nej, så att mycket riktigt, så att efter vårt gig trillade de ut och så tog vi en bild. Och jag hade med mig lite pengar jag hade lagt undan, för att jag hoppade egentligen på Ron Wood direkt, för att jag är lite konstintresserad och jag har sett mycket av hans målningar, så att jag sökte på mig en fuling att jag skulle slippa de här galleristerna som tar ut, att jag kunde få köpa konst direkt mellan mig och Ron. Och då är det faktiskt en Keith Richards historia, så att när jag står där och säger att jag tycker att hans tavlor var fina. Jag såg dem, de hängde upp i Värmland faktiskt på ett galleri där. Så var jag sugen på en och så började prata om den där. Och så. Sen precis innan så då glider bara Keith Richards in från sidan och säger att don't buy paintings from him, he's crap. Och sen kommer turnéledaren och säger 2 minutes, it's showtime. Och sen så bara drog personal med dem på scenen. Och så. Nej, men jag har faktiskt aldrig känt ett gäng som har luktat så jävla konstigt. Alltså allihopa. Det luktar som en jävla... Alltså du vet när man går in i en sån här tax-free butik på en finlandsbåt eller på Arlanda typ, man ska resa. Det luktar alltså så mycket parfym, men inte en parfym, utan det luktar liksom... Det är liksom så här 80 olika... Liksom... De har liksom hela sortimentet på sig, ett par sprut typ. Det tyckte jag var rätt... Det har jag aldrig varit med om innan.
We'll be right back.
Get off of my cloud, Rolling Stones 1965. Våren 65 besökte Stones Sverige för första gången. Först Göteborg, sen Stockholm. På Bromma flygplats stod The Merrymen på ett lastbilsflak och spelade för Stones och deras väntande fans. Senare samma kväll agerade Merrymen förband till Stones i Kungliga Tennishallen. Bill Örström var bandets sångare, väl förtrogen med amerikansk blues efter sina stipendieår i USA. Bill fungerade även som guide åt Keith & Company.
De hade ju inget bättre att göra än att träffa oss. Jag menar, vadå, de kommer till Stockholm inflygande på Bromma flygplats och där och vi var ju utkommenderade då av konsertarrangören som var Simon Brehm. Och så stod vi och spelade. Vi gjorde ju precis som de hade gjort från början, fast vi låg väl ett halvt steg efter kan man säga. Vi körde gamla blueslåtar. Vi körde typ Catfish Blues och Someday Baby och sånt där som ungefär som de körde. Så vi hade nog ungefär samma repertoar som de, fast de hade mera låtar och vi hade mera bara blues 12.
Vad snackar ni om då? Musik eller?
Ja, det var nog musik och de var ju inte några idoler för oss på något sätt, va? Vi tyckte bara att de var motsvarigheten i England mot vad vi var hemma. Alltså, intresserade sig. Man snackade nog av vad man hade lyssnat på och vad man hade varit någonstans och sådana där saker. Så att, jag kommer inte ihåg dem mer än om andra som var ett gäng kul engelsmän, va? Men det var inte roligare än det fanns ju andra engelsmän som kom till Stockholm utan att vara Stones som var lika roliga. Så att, därför har man inte tänkt så mycket på det. Det var ju först sen när de blev kända och kom tillbaka som det kändes som att nu snackar man med dem. Men när Stones kom till Sverige för första gången då, det visste man inte att de skulle bli så stora.
Några månader senare, sommaren 65, Bill Örström på besök i London upptäcker att Stones ska spela på Royal Albert Hall och vill förstås se gigget och träffa bandet igen.
Fan, de känner jag, då åker vi dit, så jag. Så tog tunnelbanan till där och då tänkte inte jag på att det skulle stå en mur av 1000 tonårsbrudar runt stället och sen ganska mycket såna här vakter. Utan jag bara tänkte, ja men fan, det här är mina kompisar. Det är klart jag ska in och morsa på dem innan de spelar. Så att jag banade mig väg fram till staketet och så förklarade jag för den här vakten att jag är deras kompis från Stockholm. Jaha, och då han var väldigt schysst. Ja, jag kan inte bara släppa in det, men jag kan lämna en lapp. Och då skrev jag en lapp att jag var här och då kom de ut med förtjusning och hämtade in mig. Så att jag fick... Och det var ganska lång stund, det var nog en halvannan timme så där innan de skulle börja spela. Så att, och då var det kul att träffa dem på deras hemmaplan. Och mammorna var med och hade köpt kycklingben som de satt och tuggade på i backroomet.
Alltså bandets mammor?
Ja, just det, med Mrs. Richards och Mrs. Jagger. Ja.
Jaha, fick du prata något med Mrs. Richards?
Nej, det var väl samma sak där, de tycker kul att träffa någon utlänning. Det var ju så... Folk hade ju inte varit i andra länder på den tiden. Så det var ju kul om man kunde presentera sig som en från ett annat land.
Vad minns du av Mrs. Richards?
Att han var lik sin mamma, Richards. Han var så jävla lik sin mamma. Så man tänkte direkt när man såg henne så att jaha, så där kommer han se ut om 30 år.
Och det kanske han gjorde.
Ja, det gjorde han. Alltså. Det var så roligt. När jag ser honom från när han är 45 års ålder så säger jag, det är precis som jag kommer ihåg hur hans morsa såg ut faktiskt.
Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you.
Paint It Black, Rolling Stones 1966. Thomas Johansson, idag styrelseordförande på Live Nation Norden, har arrangerat konserter med Stones sedan 60-talet. Thomas minns sitt första möte med Keith, Mick och de andra stenarna.
Ja, jag tror att det första mötet, jag var manager för ett band som heter Outsiders och vi var förband till Stones i Örebro. Och detta måste vara påsken 67 tror jag det är. På idrottshuset i Örebro. Och där träffade jag dem första gången. Ja, alltså det var ju lite annorlunda än idag. De hade 3 eller 4 folkabussar. 2 till bandet och 2 till sina grejer. Och så omklädningsrummen, det var ju de vanliga omklädningsrummen som du hade på idrottshuset i Örebro. Däremot det som hände där, det har jag faktiskt pratat med Mick om senare. Och så sent som nu när han var här förra året i oktober. Det är den enda konsert jag har varit på, den enda konsert han också har varit på, där polisen rider in i lokalen under pågående konsert, drar sablarna, slår publiken med bredsidan på sablarna, för de tyckte det var så stökigt. Och det är rätt häftigt alltså, det är inte så jävla länge sedan, det är alltså 51 år sedan va, och då slog man publiken med sabel med ridande hästar in i lokalen. Det har ändrats en del.
This Joint, Rolling Stones från dubbelskivan Exile on Main Street. Vid den här tiden, 1972, så började Keith Richards framstå som en lika mycket stilbildare som rockmusiker. Men vad utmärker Keiths val av kläder och attribut? Susie Carlbom är kläddesigner och stylist. Hon har sytt kläder åt bland andra Backyard Babies och The Helicopters. Så här beskriver hon Keith Richards stil.
Han har väl en ganska nonchalant stil att klä sig, skulle jag säga. Det är lite dödskallar, tigermönster eller leopardmönster och sånt. Framförallt smycken, mycket silversmycken, ringar, bandanan, ofta någon typ av hatt. Ett tag körde han ju med de här fjädrarna både i öronen och i håret och överallt, och sjalar och ofta någon lite lös utanpå sittande skjorta. Han har väl inte alltid varit den som har varit svartklädd, om man säger det, som många tänker inom rock, utan han vågar ju ha färg också. Jag tror nog att det har, kanske är slumpmässigt mer att han gillar den stilen helt enkelt. Influenser från olika personer eller olika situationer eller olika kulturer och så. Ett tag var de väl mycket ner i Marocko till exempel, och det är mycket kanske lite mer av den bohemiska stilen där. Men sen genom åren, jag menar under 80-talet, det syns ju att även de var influerade av 80-talet, och det här med axlar och färger och allting som kanske inte alltid var så snyggt, men man tyckte ju det då. Och sen tror jag väl en del av flickvännerna har väl haft en del påverkan. Tjejer har väl kanske lite generellt att de ska gå och peta på sina respektive. Och ska du inte ha den, och ska du inte se ut så och sådär. Så många gånger har nog tjejerna mer påverkan än vad man kanske tänker. Utan att det är sagt så. Eller att killarna som blir influerade tänker på att det faktiskt är tjejen som kom på att ska du inte göra så här, eller klippa dig så, eller måla dig så här.
Designen Susie Carlbom om Keith Richards stil. Jag träffar sångaren Stefan Sundström på en uteservering i Stockholm. Vi börjar prata om just stil, och Stefan nämner Anita Pallenbergs betydelse för Keith. Anita, fotomodell, skådespelare med mera, och mamma till tre av Keiths barn.
Det här som han antagligen fick av Anita Pallenberg, det här lite androgyna samtidigt som det är jävligt hårt liksom. Att det fanns någonting för våra generation killar, va? Det öppnade upp för att man, ja, men fan, man kan ha örhängen, man kan ha massa sjalar och allt sånt där. Ja, men jag tycker fortfarande Keith Richards är rent estetiskt. Tycker jag det nog är det mest eftersträvansvärda. Men just den grejen att det fanns en slags öppning för... Fan, där går Ringes. Ringes! Kolla mig bara. Intervju och grejer. Menar
Ringstedt?
Ja, ja.
Ska jag stänga av ett tag?
Ja, ja. Tjena!
Okej, vi får återkomma till Stefan Sundström om en liten stund.
Hey babe, what's in your eyes? I saw them flashing like April lights. You fill my cup, babe. That's for sure. Must come back for a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. That's all right. It'll buy some time. Feeling foolish, that's for sure. Just waiting here at your kitchen door.
Got the Silver, den första Stones-låt där Keith Richards sjunger solo. Hämtat från LP:n Let It Bleed, 1969. På ett annat café, några kvarter bort från Stefan Sundström, sitter journalisten och författaren Tore S. Börjesson. Tore har följt Rolling Stones sedan barndomen och även intervjuat Keith.
Någonstans där, ja det är väl Exile on Main Street eller Sticky Fingers, så skulle jag säga att han blir den största stilikonen, en av de absolut största i rockhistorien. Definitivt under 70-talet. Det är ju svårt att hitta rockgitarrister som inte någonstans är ett eko av Keith Richards. Han rör sig på scen och klädstil och allting. Han var även modemässigt viktig. Samtidigt som han är väl macho på något sätt, så är han ju väldigt androgyn. Det gäller Jagger också. När det gäller smink och kluts, liksom dras mot det kvinnliga, så de var ju före David Bowie och allt det där. Sen gjorde det Bowie på ett mer, ja, fullt ut, men det är något singelomslag där, men då skojar de, men då klär de sig som tanter. Have you seen your mother, baby, standing in the shadow? Då sitter de ju Keith som tant, tror jag, och sådär. Men jag tror, alltså, under hela 60-talet så är väl Jagger och kanske Brian Jones har en större stjärnstatus. Sakta då under 70-talet i Exile on Main Street, alltså, så kliver Keith in och får den här rebellstatusen. Alltså det är ju underligt i den här rock'n'roll-världen. Alltså det blir en fjäderhatten att han åker dit för heroin. Men det är ju känt hur han lever. Jag kommer inte ihåg vilken publikation det är, men det är en brittisk tidning, tror jag. The Rockstar Most Likely to Die. En topplista, och han ledde ju den i många år. Till slut så tröttnade de och tog bort den från listan, för de minns att han kommer aldrig dö. Liksom. Keith själv menar att anledningen till att han liksom har klarat sig är att han var inte girig, som han uttryckte det. Han nöjde sig med att vara lagom hög på heroin. Alltså han frestade aldrig lyckan. Det kan man jämföra med om man dricker då, att han nöjde sig bort där från att vara dyngrak. Han nöjde sig med att vara salongsberusad konstant. Det är hans egen förklaring. Plus att han har ju, till skillnad mot vanliga missbrukare, vet vad han köper och det är bästa kvalitet och allt sånt där. Liksom.
Thank you.
Gimme Shelter, Rolling Stones 1969. Ämnet för dagen, Keith Richards, född i Dartford några mil sydost om London 18 december 1943. Bildade Rolling Stones 1962 tillsammans med Mick Jagger, Brian Jones, Charlie Watts och Bill Wyman. Mattias Berghed, gitarrist i The Soundtrack of Our Lives, numera mest verksam som kompositör av filmmusik. Till exempel Upp till kamp och Gentleman. Mattias har lyssnat mycket på Keith Richards gitarrspel.
Alltså han har ju en otroligt säregen spelstil och han har en otroligt bra rytmisk precision och timing. En skön, ganska tillbakalutad timing som då funkar perfekt ihop med framförallt Charlie Watts. Det känns som att de två är liksom det som driver bandet och har varit nästan från början rytmiskt sett också. Många av de här, som Robert Johnson som uppenbarligen har varit en väldigt betydande influens för Keith Richards, spelade ju ofta med öppen gitarrstämning. Han har ofta stämt gitarren i ett öppet G och han har dessutom tagit bort den låga E-strängen. Så att då är det alltså 5 strängar kvar på gitarren och då blir det alltså ett G istället för ett A, man stämmer ner den. Sen blir det D, G, H och D. Och sen har han ofta ett kapodaster, alltså du vet, som man sätter över, klämmer över gitarrhalsen.
Ja, alltså, som blir som ett barré-akkord någonstans.
Precis. Och det gör ju också att den här öppna stämningen, det blir en slags drone-ton, alltså att det klingar ju på ett sätt som är väldigt tacksamt. Ta liksom start med på ett praktexempel på liksom, den går ju C. Då lägger han ju fingret över, alltså som ett barré, då blir ju ett finger över hela gitarrhalsen blir ju ett barré-akkord. Och så använder han 2 fingrar till för att färga det som ett sus, alltså ett C upp till ett F. Och han behöver inte mer än 3 fingrar helt enkelt.
We'll be right back.
bästa exemplet är ju faktiskt, många tycker att den här perioden från Beggar's Banquet upp till och med Exile, Goat's Head Soup, den line-upen är den ultimata Stones line-upen då med Mick Taylor på gitarr. Men faktum är att jag tycker att personligen så tycker jag att de är mycket bättre, alltså efter den här perioden, från ungefär 78 Some Girls och Tattoo-turnén. De två, när det gäller live, alltså Keith Richards och Ron Vaughns gitarrsamspel, tycker jag absolut är som bäst, för att de spelar ju ihop på ett mycket mer unisont sammanfogat sätt än vad Keith Richards har gjort med någon annan gitarrist tidigare. Och Ron Wood kör ju oftast inte med öppet stämning. Ibland har han öppet E oftast när han spelar slide, men han kör ju med alltså standardstämning. Och jag menar, fan, Some Girls är också ett bra liksom exempel på hur, för där hade de ju någon nytärning och det är riktigt smutsig skiva där gitarrarna liksom går verkligen omlott i varandra. Det spelar även Mick Jagger kompgitarr på flera låtar, men det bara pågår som ett liksom maskineri i deras gitarr liksom licksbyten. Det är det som är det fina med Stones, det är att det kan ju låta väldigt skevt ibland, och det är det som är så otroligt befriande. Och kanske för många som tycker att de, precis, det finns många människor som har svårt för Håkan Hellström, kan ju också ha svårt just för Stones, för att de tycker att det är liksom skevt, otajt, alltså ord som man, så du vet, används. Och förstår inte hur kompetenta och bra, om man ska säga, musiker Stones är. Men han har ju en sån jädra grym röst också, Keith Richards, tycker jag, alltså sångröst. Och han pikar som sångare, tycker jag, just runt Tattoo på den turnén som han låter live vid det moment, alltså den Tattoo 81-82 turnén. Den karaktären har rösten där, är ju, ja, det krävs en del för att jobba fram den rösten. Rösten blir grövre och grövre. Det är verkligen sjörövar stämning. We'll be right back.
Keith Richards sjöng Before They Make Me Run. Vi hörde också Start Me Up. Ett bra exempel på öppen gitarrstämning, det menar musikern Mattias Berghed som beskrev Keiths gitarrspel. Nicke Rune, A&R-konsult med många år i skivbranschen, både på skivbolag och i skivbutik, har träffat Keith Richards vid några tillfällen. Nicke ser honom som en av fyra lika viktiga kuggar i Rolling Stones.
Jag ska nog säga att han är 25% av bandet. Utan de andra så tror jag att hans styrka inte riktigt kommer ända fram, skulle jag vilja påstå. Som musiker så är de ju enskilda individer, men när Stones spelar ihop så blir det så extremt genuint. Och framförallt den här perioden, slut av 60-talet, början på 70-talet, som anses ju vara deras storhetsperiod. Taylor kommer in i gruppen och Keith får ett helt annat spelrum att spela. Jag tycker att det formar ju ett sound som de har tagit med sig ända fram till sent 80-tal faktiskt. Det har ju format bandet extremt mycket, Taylors. Och sen att Ron Wood kommer med. Han kan inte riktigt bära Taylor, kan jag tycka. Men han bär ju bandet idag, så han har ju tagit över den rollen. Spelar förbannat bra på den här turnén som har varit nu i alla fall.
Du har ju träffat honom några gånger. Finns det något att säga om det? Kan du berätta hur det gick till exempel?
I och med att jag var aktiv i skivbranschen många år så har man ju kunnat få möjlighet att skaka hand och byta ett par ord några gånger och prata musik framförallt också med. Det är en väldigt glad herre. De gånger jag har träffat honom, två gånger de sista 20 åren, är en otroligt glad herre som skiner av lycka för att fortsätta att göra det han gör. Det är bara att konstatera. Och bjuder på sig själv väldigt ofta. Han är extremt påläst och kunnig på det han är intresserad av. Vi pratade om svensk blues bland annat, och där hade ju Ron Wood var ju på turné med Totta, så de hade ju koll på det. Vi pratade om Peps bland annat, och det var nytt för honom och så.
Så har han tyckt om Peps?
Nej, vi har kommit så långt, men han var väldigt så här, förstod att det fanns bra musiker i Sverige också.
Go!
Stones, Brown Sugar, från 1970 års Sticky Fingers. Vi pratar Keith Richards med människor som mött honom. Marcus Larsson, rockjournalist på Aftonbladet, mötte Keith i Paris i samband med Richards självbiografi som släpptes för ett antal år sedan. Det mötet gick inte så bra. Allt började med en ljummen konsertrecension i Aftonbladet 2007.
De fick lite oroväckande ljumma recensioner, inte sågningar, men istället för de obligatoriska fyrorna och femmorna så fick de två av recensenterna. Och det är nog det sämsta och taffligaste jag sett Rolling Stones någonsin. Skrev min recension, gick hem och var inte med det. Sen tog det hus och helsike några dagar senare när Keith Richards publicerade ett öppet brev där han bland annat bad mig och min kollega på Expressen som heter Anders Nunstedt att be om ursäkt för våra recensioner. Jag har gjort det i 20 år, det har aldrig hänt att en så etablerad artist blir så arg över 2+ i min tidning då, Aftonbladet. Sen blev det en följetong som pågick i flera år där Keith Richards av någon anledning måste jag baka ihop mig med alla recensioner som skrevs i Göteborg. För jag blev känd som The Man from Gothenburg i olika intervjuer han gjorde efter den där turnén. Det var en synnerligen märklig resultat av en 2+-recension på Ullevi.
Men det var inte ditt möte med Keith Richards.
Nej, men den storyn måste man ju ta. För att sen några år senare så var Keith Richards aktuell med sin självbiografi Life. Och då kom min chef på den underbara idén, eller kanske dumma idén, att de skulle smuggla in mig. Alltså att han gjorde press nere i Paris och då skulle jag åka och intervjua honom. Vår tanke var att som det var förr i tiden, att en kritiker träffar den man har, som varit arg på en, och så röker man fredspipa och det var inget större del av det här. It's only rock and roll. Men det gick bra i början när man ställde frågor om hur intressant självbiografin var och lite sådär. Sen var jag tvungen vid ett tillfälle att fråga. Att jag hört talas om att han har en stor kniv på sig i intervjuer. Så jag frågade först om kniven och om han har den på sig. Nej, den hade han inte med sig i rummet. Och då började jag fråga om Man from Gothenburg. Och han vräkte på om samma saker som han har sagt i andra intervjuer. Att jag var en jävla stolpe. Sen går det gradvis upp för Keith när han sitter och tittar på mig att det är ju jag som vi sitter och pratar om. När han inser det så blir han fullständigt galen och rosenrasande och ställer sig upp, spänner ut bröstkorgen och de här armarna och vill släcka ljuset och göra upp och börja slåss. Det har inte jag så stor lust med. De rättegångskostnaderna för Aftonbladet hade blivit astronomiska, tror jag. Det sista han gör är att han säger till mig, go and make a big circus out of this. Och så knackar med sin dödskallering på min panna. Tar sitt glas och stormar ut i rummet. Av någon anledning så skiter han i att bandspelarna är kvar, så jag har ju allting på band. Och sen går jag hem och så meddelar jag vad som hänt i redaktionen och sen så blir det ett förbannat hallabaloo i några veckor. Det var den historien när jag träffade Keith.
Vad säger det här om Keith som människa utifrån? Ja, jag menar, du är ju inte kompis med honom och du har ju träffat honom en gång. Men vad tycker du det säger om en människa som reagerar på det här viset?
Jag kan förstå att han kände sig, att han var utsatt för ett bakhåll. Eftersom jag lade upp intervjun som jag gjorde. Och jag kan förstå att man hade blivit sned. Vad som är obegripligt är ju hans initiala reaktion på de här första recensionerna som skrevs om honom i Sverige. Jag spekulerar bara nu. Jag tror att hela den här myten Keith Richards är just en myt. Det måste folk inse. Han spelar nog en roll. Och innerst inne, ju äldre han har blivit, så plågas han nog av samma mänskliga funderingar som vi andra kommer göra i hans ålder. Räcker jag till? Är jag liksom... Misstanken att det inte kommer hålla så länge måste ju även jaga honom. Och när då någon påpekar att det här var inte så bra på en koncern, han själv inser att här har jag inte levererat, så blir det taggarna utåt och anfaller han istället. Jag tycker det pekar på en enorm osäkerhet, eller så pekar det på att de här rockstjärnorna på den här nivån är omgivna av alldeles för mycket ja-sägare och får veta så lite kritik, så minsta lilla så blir de som små bebisar. Everywhere.
Street Fighting Man, Rolling Stones, och vi hörde också Aftonbladets Marcus Larsson berätta om sitt dramatiska möte med Keith Richards. Tillbaka till Stefan Sundström som beskriver Keiths betydelse för Stefan personligen.
Ja, men han har nog betytt ganska mycket för mig faktiskt. Jag vet inte om man gör det så mycket längre, men alltså som, vad ska man säga, någon slags fadersfigur eller rättesnöre. Dels vad det gäller hans inställning till musik faktiskt, tycker jag han är liksom facit sådär. Hans sätt att lira gura, det handlar jättemycket om, det handlar inte så mycket om att repa och bli duktig, utan det handlar om att vibba ihop sig som ett band och att lämna stora hål i musiken. Det gör ju han. Det gör han ju mer och mer faktiskt. Han spelar liksom mindre och mindre gura. Och det är ju någon slags afroamerikansk inställning till musiken som finns kanske tydligt i gammal reggae och sådär också, som handlar om att just lämna hål, alltså att inte göra för mycket och att lyssna mycket när man lirar. Att man kommer in i en slags gemensam puls och andning tillsammans. Det tycker jag han är världsmästare på faktiskt. När de spelar på Cirkus, som faktiskt är den bästa gången jag sett dem. 2003 var det. Och så var det Helicopter som var förband liksom. Och så stod jag där ute och kollade helikopter. Så ringer telefonen och så bara: tjena, det är Nicke. Du, Ronny vill snacka med dig, sa han. Och jag bara: va? Och så kommer han så här: hello Stefan. Och jag bara blir så stressad och så här, ska vara så här kaxig, så säger: well, come out and play now, we are waiting for you here out there. Så blev jag så där. Och sen kom Nicke ut nästa dag, skulle gå på och helikopter hade gått av. Då hade han med sig ett paket cig han hade fått av Keaton. Och jag bara: kan inte jag få en cig? Och då hade jag precis lagt av att röka. Men så rökte jag lite ändå, bara för att det var Keith Richards cig liksom. Sen tog jag hem den för att jag skulle ha den i min kompost. Det är världens fånigaste grej att skryta om. Men i alla fall, så då tog jag filtret och så lite tobaksflan och strödde ut i komposten sen. Så jag har Keith Richards DNA i mina tomater.
Lies med Rolling Stones och före den You Don't Have to Mean It. Där Keith Richards sjunger och däremellan då Stefan Sundström i berättartagen. Nicke, som Stefan nämnde, det är alltså basisten Nicke Ström. Det börjar bli dags att summera. Först Mattias Berghed och sedan Bill Örström.
Att han kunde ta sån tid på sig med att sitta och nöta grejer tills han hade hittat den ultimata formen för en liksom gitarrfigur, ett riff eller låten, och många förknippar honom med ett hårt leverne och allting, men och då missar man hela hur otroligt ambitiös han har varit och hur ambitiös han faktiskt är fortfarande och vilken tid och energi han har ägnat på att skapa allt det de har gjort tillsammans då, med bandet och framförallt Mick Jagger. Det är otroligt, det är ju det handlar om. Det, utgångspunkten är att de skulle skapa musik från början och som har blivit helt fantastiskt. Inte något annat, det andra är ju någonting som har hängt med på grund av andra omständigheter, men det är ju musiken som fortfarande också finns kvar.
Det var ju väldigt mycket färdiga licks. Och det var väl därför han blev så bra på licks och riffs. Därför att han inte var, hade den läggningen att han kunde stå och sola på något Clapton-maner eller Mick Taylor-maner. Utan hans styrka var att köra tydliga riff. Han har ju det här berömda solot i Sympathy for the Devil som kanske ingen annan skulle kunna ha gjort. Va? Men jag tror egentligen så föds det ur en sorts brist på improvisatorisk fantasi. Att när man väl kommer på någonting, då trycker man på så jävla mycket, alltså tydligt och bra, så att det blir, det får den här kraften som hans solon kan ha då. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change.
Sympathy for the Devil med ett berömt gitarrsolo av Keith Richards. Finns med på albumet Beggar's Banquet som kom ut i december 1968. Jag heter Håkan Persson och har lyssnat på Rolling Stones sedan barnsben. Detsamma gäller Sveriges Radios veteranproducent Anders Klintevall som får slutordet.
Jagger Richard, det är en sån underbar kombination liksom av, jag tycker, alltså den duon, den slår ju nästan allt. Alltså Jagger, en intellektuell, verserad, vältränad, slimmad man som gifter sig med unga damer och får barn efter barn efter barn. Och så Keith Richards, som hon har beskrivit som en, he looks like an unresurrected Christ. Det är just den här mannen som liksom borde vara död hur många gånger som helst. Tillsammans med Miles Davis måste det vara en av de coolaste människor som någonsin har funnits. Alltså. Fortfarande bär han upp de här sjalarna och dödskalleringarna och så på ett, tycker jag, alldeles värdigt sätt. Hoppas han lever för evigt.
Du har hört en podd från Sveriges Radio.